السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. رضا إن شاء الله فتشتا لاسا från denna välsignade bok Jami' al-Tirmidhi av Imam Abu Isa al-Tirmidhi rahimahullah, en av islams stora imamer, där han har samlat mycket vackra hadither från våran ärade profet alihi salatu wassalam. Och vi är fortfarande i Kitab al-Zuhud, kapitlet om avhållsamhet och de aspekter som är relaterade till att ha ett friskt hjärta och att sträva efter nästa liv. Och författaren säger här: Bab ma ja'a fi riya wa sum'a. Kapitlet vad som har nämnts beträffande riya och sum'a. Riya är att visa upp sig. Att vara en ögontjänare. Att göra saker i religionen bara för att folk ska se. Och sum'a är liknande. Att göra saker för att folk ska höra vilket gott man har gjort. Och det här är någonting som negerar den islamiska monoteismen. Islam är en religion av ikhlas. En religion av uppriktighet. Ala lillahi dinul khalis. Allah säger, är inte den uppriktiga religionen för Allah. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahuddin. De blev endast beordrade att dyrka Allah med uppriktighet i sin religion. Vi har blivit beordrade med ikhlas. Att allt vi gör vi för Allah subhanahu wa ta'ala. La na'budu illa Allah. Vi dyrkar endast Allah. Och de dyrkan som vi utför vi endast för Allahs skull. Det vill säga att när du gör någonting gott, till exempel nu har vi bett. Vi har inte bett för att få pengar. Var det någon som kom hit och bad Isha för att han skulle tjäna pengar? Nej. Var det någon som kom hit och bad Isha för att han ville visa upp sig? Nej. För att folk ska säga, åh, vilken bra muslim han är? Nej. Utan vi kom hit och bad Isha för Allahs skull. Och vi vill ha Allahs belöning. Vi vill ha Allahs paradis och ingenting annat. Det här är ikhlas. Riya, ögonkänneri. Det är när en person inte bryr sig om vad som finns hos Allah, utan bara gör en god gärning för att han ska prisas av folk. Han till exempel har ingen avsikt att skänka pengar. Men när han ser att folk kollar på honom och man samlar in pengar, så skänker han för att man ska säga att han är generös. Han skäms att man ska säga att han är snål. Så han ger inte för Allahs skull, utan han ger för att man ska säga att han är generös. Och det här är fel avsikt. Avsikten måste vara uppriktig. När du skänker, att det är för Allahs skull. Och samma sak med allting annat. När vi ber, så ber vi för Allahs skull. När vi fastar, så fastar vi för Allah. När vi åker på hajj, så är det för Allahs skull. När vi läser Koranen, så är det för Allahs skull. Och så vidare. Och vi gör inte saker bara för att visa upp oss. Utan allting ska vara med uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte heller för att bli kända. Sum'a, att få något slags rykte. Utan allting utförs med uppriktighet. Och gärningar som inte uppfyller uppriktighet kommer inte att accepteras. Genom en person ställer sig och ber bara för att visa upp sig för folk, får han någon belöning av Allah? Får han det? Nej. Hans salat kastas tillbaka på honom. Den går inte upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Den som skänker pengar för att visa upp sig, får han belöning? Han får ingen belöning av Allah. Och därför så säger Allah i en hadith qudsi: "Ana aghna shurakai 'ani shirk." Jag är den som är i minst behov av en partner. Om någon gör en gärning för någon annan än min skull, så kommer jag att lämna honom med den han satte vid min sida. Och i en annan hadith: Allah kommer säga till honom på domedagen: "Gå och sök din belöning från den personen du vill visa upp dig för." Eller på domedagen är det endast Allah som kan ge belöning. Allah äger allt. Så den som har gjort en gärning för någon annan än Allah på domedagen, när han vill ha sin belöning från Allah, så kommer Allah att säga: "Gå och hämta din belöning från dem som du försökte visa upp dig för." Och de har ju ingenting på domedagen. De står själva där, nakna, utblottade och har ingenting att ge. Och varje person på domedagen säger nefsi, nefsi. Tänker bara på sig själv och är inte beredda att lämna en enda hasanat till någon. Så vad vill du av folk? Varför ska vi göra någon god gärning för att visa upp, oss? Folk är inte, de är inte värda detta. Utan vi dyrkar Allah. Och folk i slutändan går aldrig att göra nöjda. Därför ska man inte bry sig om folk när det kommer till dyrkan. Utan man gör sin dyrkan för Allahs skull. Allah blir nöjd med dig. Och automatiskt kommer också folk att bli nöjda med dig. De som är bra. Ja. Och författaren nämner några mäktiga hadither i detta kapitel. Och han börjar med att nämna hadith Abi Sa'id radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man yura'i yura'i Allah bihi wa man yusammi' yusammi Allah bihi." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Man la yarham an-nas la yarhamuhu Allah." I denna hadith så säger profeten sallallahu alaihi wasallam att den som vill visa upp sig kommer Allah att visa upp. Och den som vill göra sig hörd kommer Allah att låtas höras. Och den som inte har barmhärtighet mot folk eller nåd mot folk kommer inte heller att få Allahs nåd. Ja. Så vad händer? Här säger profeten a.s. att den som gör en gärning i detta liv, och vi talar nu bara om religiösa gärningar. När vi talar om att visa upp sig för folk, det handlar bara om religiösa gärningar. Det är inte haram att till exempel vilja visa upp sig att man springer snabbast. Det är inget fel med det. Att du vill att folk ska säga: "Ja, vad snabb han är." Det faller inte in under detta. Eller: "Jag lyfter mest i bänkpress." Eller: "Jag är starkast." Och: jag vet inte vad. Det här är en annan sak. Vi talar nu om religionen. Enligt salat och zakat och så. Det här ska man inte göra för att visa upp sig. När det kommer till dyrkan. Världsliga saker är en annan femma. Men när det kommer till dyrkan så ska det bara vara för Allahs skull. Så här säger profeten a.s. att den som vill visa upp sig kommer Allah att visa upp. Yani den som gör gärningar bara för att bli känd och få rykte och folk ska tala gott om honom, kommer Allah att avslöja på domedagen. Allah kommer att säga att den här mannen gjorde dessa gärningar bara för att visa upp sig. Allah kommer att skämma ut honom på domedagen framför skapelsen. Och samma sak, den som gör gärningar bara för att få ett rykte och bli hörd, kommer Allah att också avslöja på domedagen framför alla människor. Och sen så sa profeten a.s. att den som inte är barmhärtig mot folk kommer inte heller att få Allahs barmhärtighet. Men la yarhamin nas la yarhamuhu Allah. Och det är en väldigt viktig princip i islam. Att så som du är mot folk kommer Allah att vara mot dig. Kama tudin tudan, som araberna säger. Så som du är får du tillbaka. Kama tudin tudan. Jaza'an wifaqa. Yani det du gör får du tillbaka. Wa hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Är belöningen för gott någonting annat än gott? Nej. Och det här finns jättemånga bevis på islam. Att så som du är mot folk kommer Allah att vara mot dig. Och ännu mera självklart. Här, om du är rahim, du är barmhärtig mot folk, du är nådig mot folk, så kommer Allah, som är den mest barmhärtiga, att vara nådig mot dig. Och vem vill inte ha Allahs rahma? Om du är generös kommer Allah att vara generös mot dig. Och vem är rikast? Allah subhanahu wa ta'ala. Han som äger skatterna av himlarna och jorden. Om du är förlåtande kommer Allah att vara förlåtande mot dig. Ännu mer förlåtande. Subhanallah. Vad säger Allah? فَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا. Nej. Ska de förlåta och överse? Vill de inte att Allah ska förlåta deras synder? När du är förlåtande så kommer Allah att förlåta dig. Och generellt så här är det med allting. Så man ska akta sig för att vara hård och sträng och kall och snål. För att då kanske man också får detta tillbaka. Utan man ska vara god mot folk. Allah Azza wa Jalla kommer att vara godare mot dig. Sen går vi vidare till nästa hadith. Och som vi har sagt tidigare så läser vi bara de autentiska haditherna. Nästa hadith är väldigt mäktig. En hadith som fick Abu Huraira att svimma nästan. För den är så otroligt allvarlig. I denna hadith så berättar en man från Tabi'un som heter Shufay al-Asbahi att han kom till Medina, alltså efter att profeten Muhammed hade dött sallallahu alaihi wasallam. Och han fann en man som folk hade samlats kring. Och de lärde sig att det här verkar vara i moskén. Folk samlades kring den här mannen. Och jag sa till folk, vem är den här mannen? Och de sa, det här är Abu Huraira. Så jag satte mig nära honom tills jag hamnade framför honom. Och han berättade hadither för folk. Och när han var tyst och folk gick och jag var ensam med honom, så sa jag, as'aluka bihaq wa bihaqin lima haddathani. Jag ber dig, eller jag frågar dig, att du ska berätta för mig någonting som är sant. Endast berätta för mig någonting, yani verkligt någonting sant. En hadith som du har hört från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, som du har förstått och som du har lärt dig utan till, yani som du bemästrar. Och då så sa Abu Huraira radiyallahu anhu, af'al, jag kommer att göra detta. Jag ska berätta en hadith som Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berättade för mig. Jag förstod den och jag lärde mig den utan till. Och när han skulle berätta hadithen så liksom nästan förlorade han sitt medvetande radiyallahu anhu. Och sedan återfick han sitt medvetande. Och då så sa han, jag ska berätta en hadith som Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berättade för mig i detta hus. Och det fanns ingen annan här förutom han och jag. Och sen så nästan förlorade han medvetandet igen. Och när han kom tillbaka så sa han, när han strök över sitt ansikte för att komma tillbaka. Och han sa, jag ska berätta en hadith som jag har hört från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i detta hus. Och det fanns ingen annan här förutom han och jag. Och sen så förlorade han medvetandet igen. Ännu mer än tidigare. Och när han kom tillbaka så strök han över ansiktet och sa samma sak. Och då så återigen. Och den här gången när han höll på att svimma så höll han på att ramla ner och slå ansiktet i marken. Men de typ tog emot honom. Och när han kom tillbaka efter en längre stund så sa han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berättade för mig att när domedagen infaller så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att stiga ner för att döma mellan folk. Wa kullu ummatin jathiya. Och varje samfund kommer att stå på sina knän. De första som kommer att kallas på domedagen, som Allah kommer att döma på domedagen, är en man som lärde sig Koranen, en man som stred och dog fi sabilillah och en man som hade mycket pengar. Och Allah kommer att säga till mannen som läste Koranen, har jag inte lärt dig denna kunskap som jag sände ner till mitt sändebud? Och mannen kommer att säga, bala ya rabbi, jo min herre. Och då säger Allah, فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ. Hur har du agerat på den kunskapen du fick? Och då så säger mannen, jag brukade läsa denna bok på dagen och på natten. Jag nog praktiserar denna bok. Och då så säger Allah, كَذَّبْت. Du ljuger. Och änglarna säger, du ljuger. Och Allah säger då, بَلْ أَرَتَّ أَنْ يُقَالْ إِنَّ فُلَانًا قَارِي فَقَدْ قِيلْ. Det du ville var att folk ska säga att du är en qari, en man som läser Koranen vackert. Och det var någonting som folk också sa. Och sen hämtar man mannen som fick mycket pengar. Och Allah kommer att säga till honom, gav jag dig inte så mycket pengar att du var oberoende och inte behövde fråga någon om någonting? Och mannen säger då, jo min herre. Och då säger Allah, vad gjorde du med de saker du fick? Och då så säger mannen, jag brukade hålla familjebanden och jag brukade skänka, yani för din skull. Och då så säger Allah, kedabt, du ljuger. Och änglarna säger, kedabt. Och Allah säger då, du ville endast att folk ska säga att du är generös. Och det var också någonting som sades. Och sedan hämtar man mannen som stred. Och han dog fi sabilillah. Och Allah kommer att fråga, varför han stred? Och mannen säger då, du beordrade mig med jihad fi sabili, för din skull. Och jag stred för din skull tills det att jag dödades. Och då så säger Allah, kadabt, du ljuger. Och änglarna säger, du ljuger. Och Allah säger, det enda du ville var att man ska säga att du är modig. Och det var också någonting man sa. Och sen så slog profeten sallallahu alaihi wasallam mig på rukbatay. Han slog mig på knäna. Och han sa, ja Abu Huraira, det här är de tre första från Allahs skapelse som elden kommer att flamma upp för på domedagen. Och sedan så berättades det i denna hadith också att när den här mannen Shufay träffade Muawiya radiyallahu anhu och berättade om denna hadith, så berättade då Shufay denna hadith för Muawiya. Och Muawiya tog det här väldigt hårt. Han sa, om de här tre personerna straffades på detta sätt, den som läste Koranen, den som skänkte pengar och den som stred fi sabilillah, vad ska vi då säga om resten av folk? Och sen så grät Muawiya otroligt mycket tills vi trodde att han skulle bli sjuk eller gå under. Och då så sa folk att du har typ kommit med tråkiga eller dåliga nyheter. Och då så lyfte Muawiya på sitt ansikte och strök bort tårarna från ansiktet. Och han sa, sadaqallahu wa rasuluh. Allah och hans profet har talat sanning. Man kana yuridu al-hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Och så läste han denna aya som kan översättas till att de som endast strävar efter det världsliga livet och dess skönhet, till dem kommer vi att ge deras belöning i detta liv och de kommer inte att minskas. Det är dessa som inte har någon del i nästa liv förutom eld. Och allt de har gjort är förgäves. Allt de har gjort är förgäves och nollställt. Surat al-Hud. Den hadith som ni hör är otroligt mäktig. Och den hadith som berättas också i Sahih Muslim. Och i denna hadith berättar då Abu Huraira, som är den sahabin som kunde mest hadither. Mer än 5000 hadither. Och Abu Huraira berättade denna hadith och tog den på största allvar. Inte som vi idag, vi hör hadither och vi hör korantexter och ibland så reagerar inte hjärtat på det vi hör. Abu Huraira, han höll på att svimma 5 gånger och han svimmade också sista gången när han tänkte på allvaret av denna hadith. Allvaret av vad som kommer att drabbas dessa tre människor på domedagen. Subhanallah. Och han säger här att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa att Allah kommer att stiga ner på domedagen för att döma mellan folk. Och varje samfund, varje människa kommer att stå på sina knän. Och Allah kommer då att hämta dessa tre människor. Och de lärda säger, det betyder inte tre individer, utan det betyder alla de som har fallit in i samma synd som dessa. Alla de som gjorde gärningar för att visa upp sig. Och den första av dessa tre är en man som lärde sig Koranen. Han läste Koranen vackert. Och i vissa hadither han lärde sig kunskap och dömde mellan folk. Och mannen kommer att ljuga och säga till Allah att jag lärde mig denna kunskap för din skull. Och jag lärde ut Koranen för din skull. Men då så säger Allah du ljuger. Och änglarna säger du ljuger. Du gjorde det endast för att man ska säga att du är en qari. En man som läser Koranen vackert. وَقَدْ قِيلْ. Och du fick vad du ville. Vad var det han strävade efter? Han tröttade ut sig dag och natt i att lära sig Koranen. Vad var hans låga mål i att lära sig Koranen? Att folk ska säga att han är en qari. En person som läser Koranen vackert. Och vad fick han för belöning? Han fick det han strävade efter. Folk sa att han var en qari. Men vad fick han av Allah i nästa liv för belöning? Att han är den första personen som dras på sitt ansikte och kastas i helvetet. Det är hans belöning i nästa liv. För att han gjorde det inte för Allahs skull. Han gjorde det bara för att visa upp sig. Den andra mannen är en person som Allah gav alla former av rikedomar. Och han skänkte till fattiga och behövande. Han gav till familjen. Men han gjorde det inte för Allahs skull. Utan han gjorde det bara för att man ska säga att han är generös. Och det var också någonting som folk sa. Att den här mannen är väldigt generös. Så istället för att få denna stora belöning som finns i att skänka till behövande och fattiga. Så fick han ingenting på domedagen. Ingenting annat än elden. Och den tredje mannen är en man som stred i jihad. Riktig jihad fi sabilillah. Men han saknade någonting. Han gjorde det inte för Allahs skull. Han gjorde det bara för att man ska säga att han är modig. Han är en krigare. Han är en riktig soldat. Och det var också någonting som folk sa. Han fick det han strävade efter. Men i nästa liv förlorar han istället belöningen av martyrerna. Som får den högsta platsen i paradiset. Och han får istället denna låga plats i helvetet. A'udhu billah. Så subhanallah, mycket, mycket mäktig hadith som borde få människan att verkligen tänka till innan hon gör en gärning. Gör jag denna gärning för Allahs skull? Eller gör jag denna gärning bara för att visa upp mig för folk? Vad är det jag vill med denna gärning? Man ska alltid tänka på vad man har för avsikt. Och allt man gör ska vara för Allahs skull. Och denna hadith lär oss också en annan viktig sak. Och det är att man ska ta det lugnt när det kommer till att dumma folk. Allahu alam vad som finns i folks hjärtan. Generellt inshallah vi tar folk på det yttre, det vi ser. Den vi ser gott ifrån, dömer vi med gott. Och den vi ser ont ifrån, dömer vi med det vi ser. Men i slutändan så vet vi inte vad som finns i folks hjärtan. Och därför är det fel till exempel när vissa säger att den här mannen han är shahid. Han är martyr. Han dog fi sabilillah. Han dödades av en bomb och så vidare. Han är shahid. Så får man inte säga. Man får inte säga att någon är shahid. Förutom om vi har ett bevis från Koranen och Sunnan att den här personen är shahid. För den här mannen, han stred fi sabilillah, riktig jihad. Och han dödades. Folk skulle kunna säga att han är shahid. Men var han en shahid? Han var inte en shahid. För hans strid var inte för Allahs skull. Så man ska vara försiktig med detta. Att säga han är si och så. För när man säger att en person han är shahid. Det betyder att han är i Jannah. Allah är den som är i Jannah. Och när profeten Muhammad a.s. frågades. Vem är en mujahid? Vem är den som strider för Allahs skull? Och då så sa han. Att det inte är den som strider för nationalism. Eller för sitt folk och så vidare. Utan en mujahid är den som strider för att Allahs ord ska vara högst. Han strider inte för någonting världsligt. Utan strider för att islam ska vara högst. Försvara islam och sprida islam. Nå. Och denna hadith bevisar också en annan viktig princip. Och det är att gärningarna inte accepteras om de inte är uppriktiga. Eller hur? Den gärningen som inte är för Allahs skull accepteras inte. Och inte bara att den inte accepteras, man får synd. Och kanske till och med må Allah skydda oss helvetet. Och därför är det också väldigt viktigt att människan är rädd för kyrk. Och den här ria kallas för den lilla kyrk. Al-shirkul asghar. Och i vissa hadither al-shirkul khafi. Eller shirkul sarair. Den dolda och hemliga kyrk. Så som profeten a.s.w. kallar den för. Och han sa i en sahih hadith att det jag fruktar mest för min umma. När folk sahaba satt och pratade om Dajjal. Han sa det jag fruktar mera för er än Dajjal är den dolda kyrk. Den hemliga kyrk. Där en person gör en gärning för att visa upp sig. Det här är det som profeten a.s.w. fruktade mest för sin umma. Så man ska vara rädd för att falla in i kyrk. Att visa upp sig för andra människor. Och det finns en väldigt fin dua man kan säga. För att få uppriktighet. En dua som nämns i boken Adab al-Mufrad av Imam al-Bukhari. Där så säger profeten a.s.w. den här duan som skyddar oss från kyrk. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam. Wa a'udhu bika wa astaghfiruka lima la a'lam. Och Allah, jag söker skydd hos dig från att sätta någonting vid din sida medvetet. Och jag ber dig om förlåtelse för det jag har gjort omedvetet. En öppen kyrk, dold kyrk, medveten kyrk, omedveten kyrk. Man söker Allahs skydd från allt detta. En väldigt, väldigt fin dua som man ska säga. Och man kan också generellt säga Allahumma ja'alni minal mukhlisin till exempel. Och Allah gör mig bland de uppriktiga. Nah. Vi går vidare till nästa kapitel här. Bab maja anna al-mar ma'a man ahab. Kapitlet att personen kommer att vara med den han älskar. Kapitlet att personen kommer att vara med den han älskar. När kommer han vara med den han älskar? Nej, i nästa liv inshallah. Och författaren nämner här hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Där säger han att en man kom till profeten a.s.w. Och han sa, ja Rasulullah, mata qiyamus sa'a. När är domedagen? Och då så ställde sig profeten upp a.s.w. och bad. Och efter bönen så sa han, vart är mannen som frågade om domedagen? Och då så sa mannen, det var jag som frågade ja Rasulullah. Och då så sa profeten a.s. Ma addatta laha. Vad har du förberett för domedagen? Och då så sa mannen, ja Rasulullah, jag har inte förberett mycket bön eller fasta. Men jag älskar Allah och hans sändebud. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, el mar'u ma'a man ahab. Personen kommer att vara med den han älskar. Och du kommer att vara med den du älskar. Och då så sa Anas, aldrig såg jag muslimerna så glada som vid det här tillfället. När de fick höra denna nyhet. Förutom efter att de blivit muslimer. Efter att de blivit muslimer så var det här den bästa nyheten de hade fått höra. Och denna hadith är inte bara sahih, den är också mutawatir. Det betyder en hadith som når den högsta nivån av att vara sahih. Den har berättats från så otroligt många källor. Den har mycket, mycket vackra hadith. Och i denna hadith finner vi att en man kom in i moskén och frågade profeten a.s.w. om domedagen. När är domedagen? Och profeten a.s.w. brukade svara på tre olika sätt när han fick den här frågan. Tre olika sätt. Vet ni vilka sätt? Vet ni? Första, att han säger att ingen vet. Alla vet bara när domedagen kommer. Andra, han hänvisar istället till någonting viktigare en att fråga om när domedagen kommer. Och det är vad har man förberett för domedagen. Och den tredje? Jo, genom att svara med att nämna domedagens tecken. En gång till. Profeten Ali fick ofta denna fråga. När är domedagen? Och han svarade på olika sätt. Första som finns i till exempel hadith Jibril. Då så sa Jibril till Muhammad al-Islam, när är domedagen? Och då så sa profeten al-Islam att den som har frågats vet inte mer än den som frågar. Vare sig du eller jag vet när domedagen kommer. Jag vet inte när domedagen kommer. Allah ta'ala. Men i alla fall, den är nära. Andra svaret, att han svarar med att nämna några av domedagens tecken. När kommer domedagen, ja Rasulullah? Han sa till exempel, idha dhuyya til amana. När ärligheten försvinner, då kan ni vänta på domedagen. Då är domedagen nära. Och då så sa en man, vad innebär det att ärligheten försvinner? Då så sa profeten al-Islam, idha usnid al-amr ila ghayri ahli. Om ansvar ges till fel folk, då kan ni vänta på domedagen. En fel person som inte är passande blir president, blir kung, blir rektor, blir chef på jobbet och så vidare. Fel folk får fel ansvar i samhället. Är det här någonting vi kan se idag? Wallahi, tyvärr. Överallt kan vi se detta. Prägla de muslimska länderna. Att folk får makt och position trots att de inte är berättigade. Och det tredje svaret, och det är det vi har här, är att han frågas om domedagen och han istället hänvisar till vad som är viktigare än denna fråga. När är domedagen? Är egentligen inte en jätteviktig fråga. Utan den viktigaste frågan är, vad har vi förberett för domedagen? Är vi beredda att möta Allah på domedagen? Det här är den viktigaste frågan. Om jag säger till dig, om domedagen är om ett år, och personen inte bryr sig, han fortfarande fuskar med bönen, han syndar dag och natt, vad har han för nytta av denna kunskap att domedagen är om ett år? Eller hur? Han har ingen nytta. Så nyttan är inte att veta när domedagen kommer. Den nyttan är att förbereda sig för domedagen. För att vi alla påbörjar vår domedag när vi dör. När vi dör börjar vi vår resa in i nästa liv. Och då kan vi inte längre ångra någonting vi har gjort. Vi kan inte ta tillbaka någonting fel vi har gjort. Och vi kan inte göra en enda god gärning till. Det är stopp. Man kan inte öka i gott och man kan inte bli förlåten för det dåliga man har gjort. Förutom vissa undantag, men generellt så kan man inte ändra på vad som har hänt, utan det är nu vi har chansen. Så nu ska man passa på att göra goda gärningar. Så här säger profeten Muhammad al-Islam, vad har du förberett för domedagen? Och det här är en fråga som vi alla borde ställa till oss själva egentligen. Vad har jag förberett för domedagen? Är jag beredd att dö idag? Jag är beredd att möta Allah subhanahu wa ta'ala. Är vi det? Har vi rent mjöl i påsen? Kan vi säga till Allah, vi har gjort det som du ville att vi skulle göra. Och vi har inte gjort de saker du har förbjudit. Jag tror att många av oss inte kan svara på det sättet. Så det är dags att man ändrar på sig. Man strävar att bli en bättre människa. Men vad sa den här mannen då? Han sa, ja Rasulullah, jag har inte förberett mycket bön. Och de lärda säger, vad som här menas är frivillig bön. Jag har inte mycket sunna bön. Och jag har inte mycket sunna fasta, frivillig fasta. Och i vissa hadith, jag har inte heller mycket sadaqa, zakat. Jag har inte heller skänkt mycket pengar. Alltså extra. Han ber sina fem böner, han fastar ramadan. Men extra finns inte så mycket. Men jag har en sak. Vad sa han? Jag älskar Allah och hans sändebud. Och då så sa profeten al-Islam, personen kommer vara med den han älskar. Och du kommer vara med den du älskar. I nästa liv. Och då så sa Anas att aldrig har vi blivit så glada. Och i Sahih Bukhari förklaras det mer ingående. Där så sa Anas radiyallahu anhu att jag älskar Allah. Jag älskar profeten alayhi salam. Jag älskar Abu Bakr, jag älskar Omar. Jag har inte gjort lika mycket gott som dem. Men jag hoppas att Allah ska låta mig vara med dem på grund av min kärlek till dem. Subhanallah. Så mycket, mycket, mycket viktigt att tänka på vem man älskar. För man är med den man älskar. Och denna hadith indikerar också på faran av att älska dåliga människor. Att älska syndare, att älska icke-muslimer. Folk som trotsar Allah subhanahu wa ta'ala. För man kommer att vara med den man älskar i nästa liv. Så vem älskar vi? Älskar vi profeterna och sahaba och salihin? Eller älskar vi al-fujjar, al-kuffar och al-munafiqun? Man får tänka på vems parti man lutar åt när det kommer till den här punkten. Att älska Allah subhanahu wa ta'ala. Och oftast så ser också ulema här att folk tenderar till att efterlikna de som de älskar. Eller hur? Den som älskar någon försöker att vara som honom. Och den som älskar bra människor försöker att vara som dem. Och får inshallah då samma position eller kommer att hamna på samma plats som dem i nästa liv. Och den som älskar dåliga människor gör samma dåliga saker som dem. Och hamnar då med dem i nästa liv. Och en liknande hadith så sa Anas radiyallahu anhu att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: El mar'u ma'a man ahab wa lahu maktasab. Personen kommer att vara med den han älskar och han kommer att belönas för det han har gjort. Och en annan hadith: och han kommer att få det han strävade efter eller det han förväntade sig. Och det tillägget är mer autentiskt. Personen kommer vara med den han älskar och han kommer att få det han hoppades på. Vad menas med detta? Jo, personen som gör goda gärningar, strävar efter paradiset och gör de gärningar som leder till paradiset, kommer inshallah att få paradiset. Det han kämpade efter och strävade efter. Så att det är det som är det som då räknas. Ja. Och han kommer att få det han har gjort i detta liv. Gjorde han gott, så får han gott. Ja. Sen så nämner författaren i nästa kapitel: Bab ma ja'a fi husnul dhann billahi ta'ala. Kapitlet, vad som har nämnts om att tro det bästa om Allah. Husnul dhann billah. Att ha goda tankar om Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är någonting väldigt viktigt. Att alltid tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Och här nämner författaren hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah säger. En hadith Qudsi. Ana inda dhanni abdi bi. Wa ana ma'ahu idha da'ani. Allah säger: jag är så som min tjänare tror om mig. Och jag är med honom om han åkallar mig. Och i en annan hadith: jag är med honom om han minns mig. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala att jag är så som min tjänare tror om mig. Yani jag kommer... Man lägger på 10 gånger de ringarna. Ja. Så här så säger då de lärda att jag kommer att behandla honom så som han tror om mig. Det han förväntar sig av Allah kommer han att få. Om han förväntar sig gott kommer han att få gott. Om han förväntar sig ont från Allah kommer han att få ont. Och denna hadith är då en uppmuntran till att låta de goda tankarna av Allah vara de som överväger. Att man tror gott om Allah. Raja, husnul dhann. Så som profeten Muhammad sa a.s. La yamutanna ahadakum illa wa huwa yuhsinul dhann billah. Ingen person ska dö förutom i ett tillstånd där han tror det bästa om Allah. Hur ska man dö? Hur ska man dö? Jo, genom att tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns vissa som tyvärr de har för mycket rädsla och tror dåligt om Allah subhanahu wa ta'ala. Att Allah inte förlåter synder. Att Allah kommer att kasta dem i helvetet. Att det är kört för dem. Allah kommer aldrig förlåta dem. Fast de ber om förlåtelse och så vidare. Och det här är fel. Så ska man inte tänka. Ja visst, man ska vara rädd för Allahs straff. Men man ska samtidigt hoppas på Allahs rahma. För Allah subhanahu wa ta'ala har sagt att min rahma, min nåd är större än mitt straff. In ghalabat rahmati adabi. Allahs rahma är större än hans iqaba och hans straff. Så man ska alltid tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Och här säger också Al-Qurtubi att denna hadith betyder, till exempel om man gör dua, vad är det då man ska tro om Allah? Man ska inshallah tänka att Allah kommer besvara min dua. Man ska inte tänka, jag gör dua men Allah kommer ändå inte besvara min dua. Nej. För du får inshallah det som du tror om Allah. Så när du gör dua, hur ska du göra dua? Med tro att Allah kommer att besvara det. Och därför så sa profeten a.s. Udu'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Åkalla Allah med övertygelse om att han kommer att besvara er dua. Och därför förbjöd han också att när man gör dua, att man åkallar Allah och man säger, Allah ge mig det här inshit, om du vill. Nej, säg inte så, utan Allah ge mig detta. Och tänk också att Allah inshallah kommer att ge mig detta. Taib. Tro det bästa om Allah subhanahu. Och även om du inte får det som du ber om i detta liv, så har profeten alaihissalam sagt att du får någonting bättre i nästa liv. Eller Allah tar bort en synd från dig i detta liv. Så när man gör dua får man alltid någonting. Antingen får du det du ber om, eller du får någonting annat, eller Allah sparar en bättre belöning till dig i nästa liv. Han sa också, man ska också tro gott om Allah genom att tro att han accepterar ens tauba. När man ångrar sig för sina synder ska man inte tänka att Allah kommer inte förlåta mig och det är kört och khalas. Nej, man ska inshallah tänka att Allah älskar de som vänder sig till honom i ånger. Inna Allah yuhibbu tawwabin och yuhibbu al-mutatahirin. Allah älskar de som vänder sig till honom och ber om förlåtelse. Så tänk alltid gott om Allah, att han inshallah kommer att acceptera din tauba. Att han kommer att förlåta dig om du ber om förlåtelse. Att han kommer att belöna dig för allting gott som du gör. Ja. Så denna hadith är då väldigt viktig när det kommer till den här punkten. Att tro gott om Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, han är rahim. Han är kärleksfull. Han är förlåtande. Han älskar de troende. Så man ska tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så säger Allah, och jag är med min tjänare då han åkallar mig. Och de lärde sig, det betyder att jag besvarar hans dua. När han åkallar mig så besvarar jag hans dua. Och det är också ett löfte som Allah har sagt i Koranen. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Eran herre säger, åkalla mig så kommer jag att besvara eran åkallan. Så Allah är med dem som åkallar honom. Och Allah subhanahu wa ta'ala älskar dem som gör dua. Allah tycker om att man frågar honom. Och han blir arg om man inte frågar honom. Subhanallah. Så Allah är med dem som åkallar honom. Och att göra dua är den bästa formen av dyrkan. Ett dua huwa al-ibadah. Dua är dyrkan. Och det som är kärnan och grunden till dyrkan är just åkallan till Allah subhanahu wa ta'ala. Att göra dua. Och i den andra näreringen, och jag är med min tjänare om han minns mig. Wa ana ma 'abdi idha dhakarani. Och den här meningen bevisar dygden av att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Att ständigt göra dhikr av Allah azza wa jall. När du gör dhikr av Allah så är du inshallah under Allahs skydd. Allah kommer att hjälpa dig. Och vad säger Allah i Koranen? Fadhkuruni adhkurkum. Washkuruli wala takfurun. Minns mig, så kommer jag att minnas er. Och subhanallah, vilken stor belöning att Allah subhanahu wa ta'ala minns dig. Vad menas med att Allah minns dig? Jo, att han hjälper dig, han hör din dua, han skyddar dig och liknande saker. Mashallah. Wala dhikrullahi akbar. Att Allah minns er är det största som finns. Det är bättre än att ni minns Allah subhanahu wa ta'ala. Att Allah minns er. Och därför nämndes också i hadithen om de som samlas i moskén för att studera Koranen. Vi har nämnt den flera gånger. De får 4 stycken belöningar. Allah sänder ner sin sakina, frid. Allah omsluter dem med sin rahma. Änglarna kommer och omfamnar dem med sina vingar. Och Allah minns dem, eller nämner dem, bland dem som är i hans sällskap. Mashallah. När Allah skryter och nämner personerna med gott bland änglarna som är i hans högsta sällskap. Om ni samlas för Allahs skull, för att läsa och studera Koranen och islamisk kunskap. Så det är någonting otroligt stort att Allah subhanahu wa ta'ala nämner människan. Av alla dessa 7 miljarder människor, alla dessa jinner, så är Allah stolt över dig. Så därför är det alltid viktigt att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. För Allah är med dem som minns honom. Och därför så sa också profeten a.s. Låt din tunga ständigt vara fuktig i att minnas Allah. När en man kom och frågade efter ett kort råd. Han sa, låt din tunga ständigt vara fuktig i att minnas Allah. Och att minnas Allah är väldigt lätt. Det kräver inte wudu, det kräver inte att du är i moskén, det kräver inte att du är på en speciell plats, utan du kan minnas Allah hela tiden. När du går, när du sitter, när du ligger, när du är i skolan, på jobbet, på bussen, på cykeln, i bilen. Kan du minnas Allah hela tiden. Så som profeten Allah islam brukade minnas Allah i alla sina tillstånd. Han brukade minnas Allah i alla sina tillstånd. Förutom om man går in på toaletten. Men annars generellt bara minnas Allah subhanahu wa ta'ala hela tiden. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, Allahumma gfir li, Allahumma arhamni, astaghfirullah, och så vidare. Alla dessa adhkar ger så otroligt mycket belöning. Nah, vi kan avrunda därför idag och ta lite frågor. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.